ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Hosianna! Vilket härligt lägertema. Men det är ju lite... Det är ju nästan ett lite provocerande lägertema. Har ni tänkt på det? Vad betyder Hosianna? Har ni lärt er det? Så här några timmar in på lägret. Det betyder ju så här ungefär. Rädda mig. Fräls mig. Hosiach. Rädda. Ge välgång. Hjälp. Na är liksom det här som gör det till en bön, till ett rop, till en riktning. En riktning till Gud. Hosea, det är samma ord som vi har i Hosea, Josua, Yeshua, Jesus. Det är mot Jesus det ropet går. Hosianna. Rädda mig. Hjälp mig. Och det säger ju någonting. Det säger ju, vad menar jag med att vi är provocerade? Jo, men det säger ju någonting att jag behöver bli räddad. Eller hur? Och det säger ju dessutom att jag tror att du, Gud, kan rädda mig. Det finns liksom både ett erkännande av att jag behöver hjälp. Men också en bekännelse av att jag tror att du kan rädda. Annars hade du inte ropat till dig. Och det ligger dessutom någon slags förtröstan i det. Att jag tror faktiskt att du kan rädda. Och på något sätt är det ändå lite provocerande. Förstår ni vad jag menar med det? Om du går ut på stan och säger så här. Du behöver hjälp. Vad säger folk då? Va? Skulle jag behöva hjälp? Vadå? Oj, oj, oj. Du behöver hjälp. Vi vill liksom klara oss själva. Eller hur? Man vill inte erkänna att man har problem. Att man behöver räddas. Att man liksom skulle ha något typ av behov av att någon annan... Ja, har man problem och erkänna det, ja, då ska man ju klara det själv, eller hur? Vi lever i en sån kultur. Var stark. Tro på dig själv. Du kan klara det. Du fixar det. Man ska liksom övervinna sin cancer till och med. Du ska vinna. Du ska besegra dina demoner. Tro på dig själv. Du klarar det här. Hosianna är något helt annat. Jag behöver hjälp. Jag behöver att du tar hand om mig. Hosianna utmanar. Men det finns också något så oerhört befriande i det. Att faktiskt få säga som det är. Så här är det. Jag behöver räddas. Jag behöver hjälp. Jag fixar inte det här själv. Kom och hjälp. Hosianna. Att få erkänna och säga som det är. Men också att få tro att det finns någon som kan rädda och hjälpa. Vi ska läsa en text idag. Jag har fått en text från Romarbrevet kapitel 5. Vi kommer röra oss runt det här med Hosianna. Och vi kommer röra oss runt den här texten. Romarbrevet kapitel 5. Häng gärna med i en bibel om du har. Brevtexterna är inte alltid 100% superenkla att läsa. Mycket enklare när man har en bibel framför sig. Ni kan se det där också. Men jag tror det är ännu enklare om ni har en bibel till hands. Så slå upp den i så fall. Sen ska vi även läsa en text till som vi liksom ska kanske från Lukas där vi som vi liksom ska använda lite som glasögon för att förstå den här texten lite bättre. Men vi börjar med att läsa den i Jesu namn. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Knappast vill någon ens dö för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det. Vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Så långt Romarbrevet. Och så ska vi direkt gå vidare till Lukas kapitel 23. Och då befinner vi oss i en rätt så känd situation. Jesus hänger på korset och två brottslingar är korsfästa tillsammans med honom. Och jag läser från Lukas 23, vers 39-43. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: "Är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också." Men den andra tillrättavisade honom och sa: "Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort, men han har inte gjort något ont." Och han sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset." Vi ber. Tack Gud för ditt ord. Tack för att vi får läsa det. Tack för att vi får lyssna. Och nu ber vi att du ska öppna ordet för oss. Ditt ord som skapade liv i början av jordens och universums begynnelsen. Ditt ord som kan skapa tro. Ditt ord som kan ge liv. Kom och tala ditt ord. Öppna ditt ord så att vi kan få av ditt liv den här stunden. Kom helige ande, vi behöver dig. Hjälparen, kom och ge oss av ditt liv den här stunden. Amen. Det hänger två rövare på var sin sida om Jesus. Varför gör de det? De har levt rövare, som man säger. De har levt ett liv där de på många sätt förmodligen har förstört och varit till stor skada för väldigt många människor. Gett både sorg och lidande genom det som de har gjort. Med tanke på att de får det här, det liksom tyngsta och värsta straffet man kunde få, avrättning på ett kors, så förstår vi att det här var inga mysiga killar, utan de har ställt till med ordentligt mycket ont. De befinner sig här på varsitt kors på väg mot en säker död på grund av det som de har gjort. Hoppet är liksom ute. De befinner sig i samma sits båda två. Och här ska vi stanna upp och låta detta få vara en bild över också vår sits. Mänsklighetens sits, din och min. Rövan hängde där på väg mot döden på grund av sin synd. Och Bibeln målar upp det som att det är faktiskt också ditt och mitt utgångsläge. Vi hänger på något sätt också där. I oss själva, genom den synd och det vi har gjort, så är också vi under Guds dom på väg mot döden. Det är ett rätt så dystert utgångsläge, kan man tycka. Men det blir inte bättre för att vi inte tänker på det. Men så säger Bibeln att det är. Vi är under Guds dom, under Guds vrede. Mänskligheten är liksom det i detta att vi lever i synd. Det här kan vara svårt att förstå. Varför ska Gud bli arg? Varför ska Gud döma världen? Och så där? Och det kan man prata jättemycket om. Och det kan vara svåra frågor. Och så där. Men vi kan ändå bara försöka förstå någonting av det. Om vi tänker typ så här. Är det någon här som sista 1,5 åren kanske har känt någon liten vrede gentemot Putin? Någon som har känt någon slags liten känsla av vrede? Härligt om jag ser några händer. Jag har varit tokarg och tänkt så här, vad håller du på med? Det kan liksom bubbla i mig när jag tänker, vad har den mannen ställt till med? Jag är ingen supergod människa. Jag har en viss godhet, har jag. Det tror jag ändå. Och jag som har, säger så att jag har så här mycket, ungefär 9 cm godhet liksom. Jag kan bli så här arg på Putin. Jättekonstig bild, ni fattar. Men då Gud som inte har liksom 9 cm godhet utan är liksom evig, helig, brinnande, förtärande godhet 100% allt igenom. Om jag som har så lite godhet kan bli så här arg. Gud som har, ja, ni fattar, jättemycket godhet och kärlek jämfört med mig. Hur tokarg tror du då inte han blir över det som är ont och destruktivt och hemskt? Om jag blir så här arg som har så lite godhet på en sån stor dum grej som jag menar att det Putin har gjort är, då kanske det inte är så konstigt att om Gud är liksom så mycket godare och kärleksfullare med vad jag är, att han blir tokarg också och mindre synder. Det är väl egentligen rätt rimligt, va? Om jag som har lite kärlek blir tokarg på stora synder, då borde han som har supermycket kärlek bli tokarg också på små. Och det är någonting gott. Som jag sa, det var bra om ni var lite arga på Putin. Det är något gott att Gud är arg på det som bryter ner. Det som förstör. Det som gör att hans älskade människor får lida. Även om det är litet. Vi kan prata länge om detta. Men är ni med på tanken att det är något gott att Gud liksom har en vrede mot det som är destruktivt. Det som är ont, det som är hemskt, det som förstör. Det är han som har gjort allting, det är han som äger allt. Och så förstör människor det. Gud är god, Gud bubblar av kärlek. Men därför är också mänskligheten under Guds dom. När vi läser Romarbrevet som vi befinner oss lite i idag så blir detta rätt så tydligt att vi människor har synd och är under Guds vrede. Till exempel om man vill bläddra i sin bibel kan man göra det. I kapitel 1, vers 18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Jag kommer springa igenom massa kapitel. Och vers 20. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte honom som Gud och tackade honom. I vers kapitel 3 kan vi kolla i vers, ska vi se, nej, vi kan ta vers 29 där i kapitel 1 också. Människan har blivit fylld av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek, illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. Det är den bilden som målas upp av mänskligheten. Och ska vi känna, gäller detta verkligen mig? Nej. Och så läser vi vidare kapitel 3. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda, vers 10. Ingen enda som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Och i vers 22, slutet där står det. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härlighet. Det är liksom utgångsläget. Vi hänger liksom på något sätt på på korset där visar mänsklighet också. Va? Låter det obekvämt? Känns det konstigt? Kanske är det för att vi har rätt så svårt att förstå syndens allvar. Alltså i dig själv, i utgångsläget, så är du liksom korrumperad. Du är ovillig att göra det som är gott. Du är likgiltig inför rätt och fel. Du är ointresserad av Gud. Ett så dystra nyheter, va? Jag tror det är sant. Guds ord säger det, så därför kan jag lita på det. Detta finns liksom i oss. Ibland avdramatiserar vi synden på ett sätt som gör att vi inte fattar syndens allvar. Synden blir liksom några små snedsteg som vi råkar göra ibland. Och så tänker vi, jaja, det finns förlåtelse. Och så då kan inte synden vara så allvarlig. Så blir liksom synden små oj, jag råkade, hoppsan, som det blev. Liksom. Läser vi Bibeln så förstår vi att synden är mycket allvarligare än så. Det är inget liksom matematiskt, teoretiskt problem som behöver liksom lösas. Som en ekvation, matematisk ekvation som behöver lösas. Det är en verklighet, synden. Som finns i oss. Som påverkar oss. En aktiv kraft. Det är på något sätt en grundläggande del faktiskt av vem du är. Av vem vi är som människor. Alltså så här. Du är inte en syndare för att du syndar. Utan du syndar därför att du är en syndare. Det finns i oss det där mörkret. Motviljan mot det goda. Motviljan mot Gud. Jag vet inte om du har fått känna av det i ditt liv. Men det finns där, tror jag. Du är liksom korrupt. Egoistisk. Du vill själv vara Gud. Du bryr dig inte. Vi behöver liksom inte vara förvånade över synden i vårt liv när den poppar upp. Inte om jag läst Bibeln i alla fall. Och vi behöver faktiskt inte vara förvånade heller över den syn som andra människor har och ställer till med. Det mörkret med Bibeln finns i oss. Vi är korrupta. Vi är liksom allierade med synden. Och när vi då fuskar på ett matteprov eller snackar skit om en lärare eller liksom, då är det liksom bara små. Det är synd som poppar upp i våra liv, men det är bara som små toppar på ett isberg av det som finns nere i djupet. Inför Gud är synden inte heller ett juridiskt problem. Det är inte så att Gud bara säger, tyvärr har du brutit mot en lag här, ska vi se, nummer 27, paragraf 586. Så jag får tyvärr liksom döma dig. Det var synd att du råkade, att det blev så, men jaja. Synden är inte ett juridiskt problem främst. Det är ett relationellt problem. Livet handlar om dig och Gud. Och synden är att bryta mot det som är Guds vilja. Och därför påverkar det allt, och det har liksom med relationen att göra. Du är skapad för en kärleksfull gemenskap och relation med Gud. Men när du liksom inte bryr dig om vad han säger, vad han vill, struntar i det. Då är inte det liksom något ord, det står i en lagbok, utan det handlar om relationen med Gud. Det är det som förstörs. Så kan vi så gärna vilja ha Guds hjälp och välsignelse och hjälp med en Gud. Sen blir vi jättearga på honom när vi inte förstår varför han gör som han gör. Det handlar om relationer. Vi kan säga, Jesus, jag älskar dig. Men sen bryr vi oss egentligen inte om vad han tycker, vad Guds vilja är. Så länge det passar överens med min så kan liksom, då går det bra. Är ni med? Det handlar någonstans om alltså, så förhåller vi oss inte till någon annan vän. Att vi säger att jag bryr mig jättemycket, jag älskar dig liksom. Men jag skiter i vad du säger. Och jag gör hela tiden mot din vilja. Men nej, vi är ju kompisar. Det är liksom ett problem att det inte att det står någonstans, utan det är ju, det handlar om, det är en relation som blir knas om vi håller på så där. Är ni med på vad jag menar? Ibland gör vi det till liksom ett teoretiskt problem som då fick väl Jesus lösa det. Det handlar om gemenskapen, relation. Det är ett relationellt problem. Det är på något sätt Gud vi vänder ryggen när vi väljer syndens väg. Därför kan vi aldrig ta lätt på synden, menar Bibeln. att liksom varje synd är på ett sätt en katastrof. I förhållande till Gud. Uff ja, det här var dystert. Men det här är liksom en soppa. Det här är ett träsk som vi på något sätt sitter fast i. Och som vi dessutom är fullständigt ansvariga för också. För vi väljer och släpper fram det här gång på gång i våra liv. Vi hänger där på korset, du och jag. Och rövaren på korset, vad var det han sa? Den ena av dem. Han sa så här. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar. Det kan man ju säga när man har upptäckt och sett sin synd. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 7, vers 24. Jag arma människa, alltså jag stackars människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Alltså han ser på sig själv och bara, men kolla, jag vill så mycket dumt och jag gör så mycket dumt och jag får inte till. Och vem ska rädda mig? Både Paulus och rövaren på korset har insett att i sig själva så är de liksom körda. Hosianna alltså. Det kan vara läge för att hosianna här kan jag känna. Herre. Rädda mig. Tycker du det är svårt det här att förstå att du är en syndare? Så vill jag ge dig två tips. Det första är, ta Jesu uppmaningar på allvar. Börja göra allt som han säger i sitt ord. Bara testa, gå all in på det. Så kommer du se att det kan vara tufft. Och det andra är att du kan be den heliga ande. Heliga ande, visa mig min synd. Det är en rätt så jobbig bön, eller blir rätt så jobbigt. Men det är bra tror jag. För då kanske vi kommer dit. Att vi också viskar fram ett hosianna. Det var rövarna. Nu hänger Jesus där också. Han hänger där i mitten mellan dem. Vad i hela fridens namn gör han där kan man fundera på. Det är en väldigt bra fråga i det sällskapet. Det här är universums galnaste och vackraste händelse. Vår text i Romarbrevet förklarar vad Jesus gör där. Då är vi tillbaka i Romarbrevet 5 alltså. Och då läser vi verserna 6-8. Vad gör Jesus på korset? För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, soppan, träsket. Medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö en som är rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kristus dog i ogudaktigas ställe. Han dör alltså där istället för dig och mig. Istället för mänskligheten. I vers 10 läser vi också att vi genom hans sons död blev vi försonade. Jesus försonar mänskligheten med Gud. Det som var ett relationellt problem genom att Jesus dör på korset så sker en försoning mellan mänskligheten och Gud. I Romarbrevet 8 står det också vad Jesus gör på korset. Det står att i hans kropp fördömde Gud synden. Jesus dör i de ogudaktiga ställe. Gud fördömer synden och Jesus försonar oss med Gud. Det här är otroligt. Den död som vi borde ha dött, den dom som ju var rättvis och god mot oss, den som var vad vi förtjänade, som rövaren sa, den tar Guds son på sig själv. Hur orättvist är inte det? Någon som gillar orättvisa här. Det här är världens mest orättvisa grej. Men det är rätt gött. Gud fördömde synden läste vi i hans kropp. Var fördömde Gud min synd? Mina onda tankar, mitt onda begär, mitt mörker. Var? Gud vill straffa dig och var gör han det? Gör han det här? Han gör det där på korset. I Jesu kropp fördömer Gud all synd. Det här är otroligt. Det måste ju betyda att straffet och straffet är utdelat. Att vi kan gå fria. Han försonar oss med Gud. Alltså han läker och upprättar relationen mellan mänskligheten och Gud. Och då gör han det, som vi läste, medan vi ännu var syndare. Det är typ en av de bästa verserna i hela Bibeln. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså det är inte när vi ångrar oss och säger snälla, snälla, Hosianna, Hosianna, hjälp mig, åh, jag ångrar mig. Medan vi ännu är i synden så offrar Jesus sitt eget liv. Han bevisar på så sätt att Gud har en hyfsat stor kärlek till dig och mig. Mänskligheten är försonad. Synden är alltså inte längre ett hinder mellan människor och Gud. För Jesus har dött och blivit dömd med den. Vägen till Gud är alldeles upp. Och det gör han alltså medan vi ännu säger att vi vill inte ha med dig att göra. Det var därför Jesus hängde på korset mellan de två rövarna den här dagen. Det var liksom bara en liten grej han skulle fixa. Det vackraste och galnaste ögonblicket i universums historia. En Gud som dör i syndares ställe. Det var du som skulle haft den döden. Det var ju du som skulle hängt där. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar. Och så gör han det istället. Och så säger folk så här, ja men Jesus han är väl en bra, schysst person. Så mycket fint och sådär. Jesus har dött istället för dig. Varenda liten dum smutsig tanke som du har haft, den hade han liksom i sin kropp och hade dåligt samvete för det. När han hängde på korset. Inte konstigt att han svettades, han svettades blod. Så tyngd av dåligt samvete. Det är inte konstigt. Därför hängde Jesus där på korset. Och det gör att hela utgångsläget för människan förändras radikalt. Jesus har burit och tagit straffet för all synd. Mänskligheten är försonad, vägen är öppen, synden skiljer oss inte längre från Gud. Så var det inte innan och så är det inte utan Jesus. Vad innebär det då för oss? Tillbaka till rövarna igen. Med den här bakgrundskunskapen så vet vi att läget för dem är faktiskt helt annorlunda. Fast det vet de inte själv. Eller hur? Men de hänger där på varsin sida om Jesus och får på något sätt gestalta eller vara exempel på två olika liksom inställningar. Två olika förhållningssätt som vi människor kan ha till Jesus. Båda har levt rövare som vi sa. Båda står som syndare inför Gud. Det ser likadant ut. Jesus har burit bådas synd. Eller båda synd är borttagen. Snart i alla fall när Jesus har dött. Läget ser väldigt lika ut. I sig själva. Båda har varit rövare. I sig själva är det ingen skillnad. Men ändå är skillnaden total dem emellan. Förhållandet till Jesus gör hela skillnaden. Jesus gör hela skillnaden. Den första av dem distanserar sig från Jesus. Han hånar. Han kräver något av Jesus. Han kräver att Jesus ska hjälpa honom. Är du Messias? Rädda då dig själv. Visa vad du kan. Kom igen då. Det finns många människor som lever på avstånd från Jesus. Många vill inte erkänna att de behöver hjälp, räddning, förlåtelse. Andra ser inte sin synd eller ser inte problemet med den. En del inser att de behöver en Gud att tro på. Men man vill inte omvända sig och lämna syndens väg. Man vill inte erkänna sin skuld. Så man behöver inte någon räddare egentligen. Det går bra med en Gud. Andra hånar Jesus. Andra som ändå tror på en Gud kommer som den här rövaren med en kravlista. Gör det här. Leverera lite. Visa vad du kan. Om du vill att jag ska tro på dig. De vill egentligen själva vara Gud. Man kommer inte i ödmjukhet inför Gud. Man kommer inte i ödmjukhet. Och därför får man heller ingen räddande tro. Ödmjukheten är skillnaden. Den andra, han har en helt annan inställning. Han är ingen frommis, det vet vi, han är rövare. Men han fruktar Gud, står det. Och nu, inför den här hopplösa situationen, och framförallt inför den mannen som hänger bredvid honom, så viskar han sitt hosianna. Han säger ju inte så. Han säger inte ens det. Hosianna betyder rädda mig, och han vet att jag ska inte ha någon räddning. Jag får vad jag förtjänar. Men han säger i alla fall, jag vet han säger, tänk på mig. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han ser Jesus och med sin liksom ödmjuka inställning i mötet med Jesus, så får han på något sätt se vem Jesus är. Och därför blir det en bön till honom. Du kan väl i alla fall tänka på mig när du kommer i ditt rike. Den är liten, den där tron. Den är väldigt vacklande. Den är inte stark alls. Han är ingen frommis. Han kan ingenting om Bibeln. Eller jo, det kunde han kanske. Men han har inte varit på puls en enda gång. Han har ställt till med massa oreda. Men när han ser på Jesus och när han ser sin egen situation, sitt eget tillkortakommande, han vet, jag förtjänar det här. Då får han en liten tro och sen tänk på mig. Jesus, du har någonting annat. Du har någonting som är större och vackrare och bättre än mörkret, ondskan, synden. Och när du kommer till det riket, jag hör inte hemma där. Du kanske i alla fall kan tänka på mig. Hosianna. Jag tänker att de hänger där och att deras blickar möts. Och så ser Jesus på honom. Vilken skillnad i ödmjukhet de här två människorna med rövarna emellan, va? Jag kände, det här tror jag en sak som Gud vill peka för oss. Peka på för oss. Ödmjukheten inför Gud. Att låta Gud vara Gud. Att inse att jag har inget att komma med. Jag är inte värd det här. Jag kan inte komma med kravlistor. Jesus, du är Gud. Du är god. Jag är det inte. Men du kan väl tänka på mig. Den ödmjukheten. Jag tror Gud vill ge oss och utmana oss till den ödmjukheten. Att komma liksom på något sätt på knä inför Jesus. Det är på något sätt ett rätt förhållningssätt. När vi inser vad jag faktiskt har gjort och vad jag är skyldig till. Tänk på mig. Det är tro. Är ni med på det? Detta är tro. Att se på Jesus, hoppas på honom, på hans nåd, utifrån att man vet att man själv är ovärdig och otillräcklig. Den ödmjukheten, den insikten om sin egen synd, sin egen hjälplöshet, en utsträckt hand. Ja, han var i korsfäst, så det blir en utsträckt hand. Men på något sätt, den här utsträckta handen mot Jesus, hosianna. Hosianna, eller i alla fall tänk på mig. Det är ju tro. En blick på Jesus. Tro är liksom ingen vattentät, hundraprocentig, stensäker övertygelse hos ett proffs som vet allt och kan allt och liksom inte har några problem överhuvudtaget och som glider en decimeter över marken i någon slags andligt supertillstånd. Tro är en utsträckt hand mot Jesus. Hosianna, hjälp mig, rädda mig. Tro, det är tro. Och Jesus svarar, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är en tro som kan förflytta berg. Varför? Jo, för att det förflyttar dig från synden och mörkret in i den treenige Gudens gemenskap. Den lilla, svaga, vacklande tron hos Janna. Den för dig in i Guds gemenskap. Herre, rädda mig. Herre, förlåt mig. Herre, hjälp mig. Jag behöver dig. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. In i Guds gemenskap. Det är ungefär detta som står i Romarbrevet 5 också. Fast med lite andra ord. Om vi är tillbaka där i vers 1-3. Vi har verkligen kommit långt i den här texten. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Genom tron så förklaras vi rättfärdiga. Och i vers 9 står det nästan exakt likadant. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod. När vi nu har förklarats rättfärdiga, först av tro och sen genom hans blod. Blodet och tron, alltså att Jesus har dött och att vi på något sätt sätter vår tro till honom. Det gör att vi vadå? Förklaras rättfärdiga. Kanske ett konstigt ord kan ni tycka. Förklara, varför står det så där? Så kanske vi behöver förklara. Förklara här används ju på ett lite annat sätt, lite ålderdomligt sätt. Ni kanske har läst i skolan om den amerikanska självständighetsförklaringen. Det är inte så att de amerikanerna förklarar vad självständighet är där, utan det är att de säger, nu är vi självständiga. Om någon kommer fram till dig och säger, jag förklarar krig, så ska du inte säga, åh vad schysst att du vill förklara det för mig så att jag förstår. Utan förklara, för det betyder ju någonstans att man proklamerar någonting, men i det att man proklamerar det och säger det, så blir det också så. Man förklarar krig, det är då det blir krig. Så när Gud genom vår tro förklarar, på grund av Jesu blod, förklarar oss rättfärdiga, så blir vi det. Inte på grund av vad vi har gjort och vad vi kan och hur bra vi är, utan vi hänger där som hjälplösa rövare. Med en liten tro så förklarar Gud oss rättfärdiga. Rättfärdiga! Att ha det rätt ställt med Gud. Att vara färdig för gemenskapen med honom. Av tro. Och så fortsätter Paulus förklara ännu mer vad det är vi får här. Vad rövaren och du och jag kan få genom tron. Nu har vi förklarat rättfärdiga av tro. Därför har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Frid med Gud, nåd. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Glädje över hoppet att vi får leva i Guds härlighet, i Guds gemenskap. Genom det som Jesus gjorde, genom att tro på det, så får du och jag del av allt det som Jesus vann på korset. Och faktum är att han ger oss ännu mer än rövaren här. Han fick komma till paradiset samma dag. Det är liksom paradiset, det är ju gemenskapen med Gud. Det är det som Adam och Eva traskade runt i paradiset från början. Gemenskap med Gud. Rövaren får ett evigt liv. Situationen är inte hopplös längre. Det vänds därför att Jesus gör hela skillnaden. Och så förklarar Paulus här att vi får allt det här. Vi får det här hoppet om Guds härlighet. Rättfärdig förklaring och så vidare. Och så, nåd. Och så säger han, men inte bara det. Och så berättar han att, och det fick ju faktiskt inte rövaren, för han dog ju rätt snart efter. Vi får ett liv tillsammans med Gud. I gemenskap med honom. Och det är det som hela frälsningen syftar till. Att du nu får komma in i ett liv med honom. Men inte bara det. Och så fortsätter han ner till vers, jag kan hoppa lite där, i vers 5. För Guds, genom det som Jesus gjorde på korset, genom att vi tror, så är en konsekvens av det att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och det här är liksom toppen av konsekvensen av det som Jesus gör på korset. Att Guds kärlek blir utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Romarbrevet 8 förklarar detta lite tydligare. Romarbrevet 8 och och 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Alltså att anden har fyllt oss. Det är samma ande som lever i Jesus. Genom att vi har blivit rättfärdiggjorda så kan anden, Gud själv, ta sin boning i oss. Så innerlig, så nära i gemenskapen. Att Guds egen ande, Jesu egen ande, han som var Guds son, också tar sin boning i oss. Och därför kan också du och jag kalla oss Guds barn. Vilken total scenförändring. Vilken total liksom grej det är som Jesus gör där på korset. Snacka om erbjudande. Snacka om nya möjligheter för en mänsklighet som hänger där på korset. Snacka om möjligheter, en möjlighet för dig och mig. Detta får du ta emot. Världen, mänskligheten är försonad. All synd är borttagen. Men genom tron, genom att du viskar ditt hosianna till Jesus, så förs du in i gemenskapen med Gud. I evighet, tillsammans med rövaren bland annat. Men här och nu, i den heliga ande. Och så blir du Guds barn. Den andra rövaren hade samma möjlighet. Han hade precis samma möjlighet. Hans synd var borttagen. Försoningen gällde honom också. Förlåtelsen fanns där. Men han ville inte erkänna sin synd. Sitt behov av Jesus. Han viskade inget halleluja. Och tog därför inte emot frälsningens gåva som var så nära. Och därför gick han evigt förlorad. Så onödigt. Så tragiskt. Allt var ju fixat och klart. Hans räddning hängde ju där bredvid honom. Han hade ju precis samma utgångsläge som sin kompis på andra sidan. Men han ville inte ta emot. Han ville inte ropa eller viska sitt hosianna. Han ville inte erkänna sitt behov av att bli räddad. Och han ville inte sätta sin tillit till Jesus. Så onödigt. Måtte ingen av oss gå den vägen bort från Jesus. De tre sista verserna här till slut vill Paulus bara stryka under hur trygg den som är och tror på, den som tror på Jesus kan vara. Han vet att syndens makt fortfarande finns, att synden drar i oss, att det är en kamp för oss varje dag, även om vi är förlåtna och rättfärdiggjorda i Jesus. Och därför vet han också att vi kan tvivla på om vi verkligen får tillhöra Jesus, om vi verkligen får det eviga, kommer få det eviga livet. Och så har han ett resonemang här i vers 9-10 som går ut på att vi kan vara alldeles trygga inför den yttersta domen. Dels för att vi har förklarats rättfärdiga genom hans blod. Alltså det hänger på vad han har gjort, inte på vad vi har gjort. Och därför kan vi vara alldeles trygga. Och det andra han lyfter fram här är att om Gud nu har älskat oss så högt att han dog för oss medan vi fortfarande var bortvända från honom. Hur mycket mer ska vi då inte bli räddade nu när vi lever med honom? När vi får vara hans barn? När vi liksom har fått ta emot den här gåvan, då behöver vi inte vara rädda inför den yttersta domen. För vi tillhör ju Gud. Vi är på hans sida. Hur mycket mer ska Gud då inte rädda oss nu när vi liksom är försonade när vi lever med honom. Vi är ju med honom. Och sista versen här då. Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu tagit emot försoningen. Vi lever, vi älskar Gud. Vi tar emot det han har gjort för oss. Därför kan vi vara trygga att om Gud vill rädda oss när vi var bortvända från honom, hur mycket mer vill han då inte, kommer han då inte rädda oss på den yttersta dagen nu när vi vill ha med honom att göra. Vi lever som mottagare av hans nåd. I glädje över Gud. Hosianna är ju också ett jubelrop. Det är ju också ett rop som till honom. Ett jubel över honom som räddar. Wow Jesus. Hosianna, rädda mig. Du som kan det. Du som gör det. Du som vill det. Du som är min frälsning. Du är min trygghet. Så varje dag. får vi leva i tro på honom. Varje dag får du viska fram ditt Hosianna. Rädda mig Jesus. Förlåt mig. Jag behöver dig. Och varje dag får du också jubla ditt Hosianna. Han vill, han har och han kommer att rädda dig. Hosianna. Vi ber. Tack Jesus för att du har gjort allt för oss. Och tack för att du har förändrat vår situation så totalt. Jag ber att vi i ödmjukhet ska komma till dig, be om nåd och i tro ta emot den gåva som du ger. Heliga ande, hjälp oss att tro. Hjälp oss att se vårt behov av dig Jesus. Kom du och verka i oss. Kom och dra oss nära dig. Kom och rädda oss. Hosianna. Amen.